En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, vår frågeversion av en runda till, det vill säga en undran till, är här igen. Precis som varje måndag nu för tiden. Vår ständiga panelist heter My Råvädder och är som vanligt inrikespolitisk kommentator. Hej My.
Hej.
Nu ska vi till Skåne, ditt och mitt hemland. För veckans fråga kommer från Martin i Malmö som också vill tacka för en bra podd. Tack för att du lyssnar, Martin i Malmö. Tack för berömmet. Frågan lyder: ponera att valet 2026 mynnar ut i att V, C och SD blockar varandra så att varken de rödgröna eller Tidö kan bilda regering. Och det slutar med att S och M bildar en blocköverskridande regering utan andra partier. Vilka kan man tänka hade varit ministrar i en sån regering? Och utgå från att partierna har ungefär det stöd de har idag. My, jag vet att du älskar den här frågan.
Jag sa att du kommer behöva bryta in här nu när jag väl har gått igång och får börjat prata.
Varför tycker du att just den här frågan är så rolig?
Nej, men jag tycker det är kul när man får sitta hemma och liksom klura på olika scenarier själv och fundera så här, om man skulle testa den här tanken. Och även om det ju, kanske jag ska börja med att säga, inte är så realistiskt att det här skulle ske, och jag kommer förklara varför, så är det ändå bara att det sitter någon där ute och tänker på detta som gör mig så himla glad.
Mm. Det finns fler som är som du, My, helt enkelt, där ute i vårt långa land.
Det är kanske den korrekta analysen av vad det som har hänt här när jag blev glad av den här frågan, ja.
Igenkänningen. Om vi börjar i det hörnet då, My, att det här inte är så realistiskt. Kan du inte berätta varför det är så?
Ja, men det är för att det skulle ju liksom slå ut det demokratiska systemet om det inte fanns tydliga alternativ i politiken och att man genom dem har möjlighet att ansvarsutkräva makten genom val. En sån här koalition skulle ju övertrumfa allting. De skulle ju liksom ändå vara så stora att det skulle vara svårt att ta tillbaka makten från en sån koalition om de skulle bestämma sig för det. Samtidigt som det är ju två ideologiskt helt olika alternativ, och om man skulle slå ihop dem och kompromissa på ett sätt som gör att det funkar för båda, så skulle man ju också kanske inte alls, alltså det skulle inte finnas ett alternativ att tänka hur ska samhället vara uppbyggt och kunna rösta på någonting annat. Så att det är en demokratisk utmaning, men jag tycker ändå att det är en bra tanke. Alltså ett bra tanketest.
Och det är kanske inte så konstigt att folk tänker så långt med tanke på att S och M i vissa frågor glider samman nu på ett sätt som de kanske inte har gjort på många år ändå.
Nej, jag tycker absolut. Låt oss tänka den här tanken och se vart vi landar. Jag tänkte att för att göra det lite lättare har jag utgått från Demoskops senaste mätning för Aftonbladet och hur stora partierna är i förhållande till varandra. Och då det här jag känner att jag hamnar i ett djupt hål egentligen.
Okay.
Ja, men då, Socialdemokraterna skulle ju utgöra ungefär 65% av ett sånt regeringsunderlag och Moderaterna 35% då. Och om man då skulle titta på hur många ministrar vi har idag som utifrån det, då hade Moderaterna fått ungefär 8 ministerposter av 24 och Socialdemokraterna 16 av 24. Men vi vet ju också att i en sån här koalition, en ohelig koalition, så tjänar den mindre parten på det. Och det är väl också att den som går in som är minst, går också in med störst risk. Alltså störst risk att bli ännu mindre, störst risk att ätas upp av det andra
särskilt
partiet.
Särskilt kanske när det andra partiet är Socialdemokraterna.
Gluffs.
Som precis, gluffspartiet.
Ja. Så att jag tänker att man ändå skulle utgå från att de skulle få lika många ministerposter. Alltså 12 var ungefär.
Är sossarna så generösa, My? Skulle de kunna göra det?
Nej, men jag tänker att om man skulle ingå, nu tar jag verkligen den här frågan på allvar då, även om jag tänker att det inte är så, att det inte alls är realistiskt, men om man skulle ingå i en sån här så skulle man ju vilja ha betalt för att man skulle släppa fram den andra parten till regeringsmakten på det här sättet. Och då skulle man ju tänka sig kanske att de får 12 ministerposter var, men att det större partiet får de tyngre posterna och kanske fler departementschefsposter. Alltså att man har ett större inflytande även om man har lika mycket många politikområden.
Ungefär så som Moderaterna har jobbat idag med dagens regering då?
Ja, men ungefär. De har ju också tagit väldigt många ministerposter. De små har ju fått oproportionerligt egentligen många ministerposter, men Moderaterna har ändå tagit de tyngsta och de har också tagit många. Rimligt i sig. Men det som jag tänker också är ett problem om vi går in på det här med vilka ministrar skulle det vara? Det är ju att jag vet ingen moderat eller socialdemokrat som skulle vilja vara minister i en sån här regering. Eftersom det är en regering som skulle undergräva trovärdigheten egentligen för ett parti. Alltså hela deras ideologiska grund skulle undergrävas, trovärdigheten för den.
Att man har svikit.
Ja, faktiskt. Och det är ju också en anledning till att det inte kommer att bli av. Det här är ju ett krigskabinett faktiskt. Om det skulle någon gång skulle kunna ske.
Men nu är vi ju här.
Men vi ska ju
lajva
hos Martin.
Ja, precis. Mm. Martin i Malmö har sagt att nu är det så det är.
Ja. Och då utgår jag från att det är de som är mer lojala som skulle göra det. Och att de som tänker att de har en raketkarriär i olika partier, de skulle inte göra det. De skulle inte sätta sig i den här regeringen. Det skulle också vara kanske människor som inte har så mycket inflytande och som skulle känna sig tvingade att göra det. Men till exempel, ingen med partiledarambitioner skulle ju någonsin sätta sig i den här situationen. Att man skulle behöva bedriva en politik som är så stora kompromisser att man liksom skulle undergräva förtroendet för hela sitt parti. Det är ju inte en bra karriärsväg.
Då tackar man nej i det läget.
Ja, jag tänker att det här är inte en regering som Benjamin Dosa skulle sätta sig i.
Nej, för det var min nästa fråga. Skulle Benjamin Dosa kunna platsa i den här? För han har ju, har vi i alla fall, målat ut partiledaraura.
Han påstår att han inte har den ambitionen. Jag tror att det finns ungefär 0 personer som tror på det.
Ja, det är ju skitsnack. Det ser ju alla att han har. Vem av Socialdemokraterna och Moderaterna hade gått in i det här med störst ångest?
Släppa fram den andra?
Nej, att jobba ihop överhuvudtaget. Vem hade tyckt att det var jobbigast?
Alltså jag skulle säga lika.
Ja.
Jag skulle säga att det är lika smärtsamt för båda. Mm. Men om man skulle ta det här scenariot att man släpper fram med passivt stöd, då skulle ju den regeringen inte, det skulle vara en minoritetsregering och då har vi en hel annan låda av kaos.
Bekymmer.
Som öppnas, exakt.
Och det är men ju då att leka håller oss unga, Mi.
Ja, och då är det ju liksom att all politik skulle ju behöva förhandlas över blockgränserna, så det skulle alltid vara så de här hoppande majoriteterna som man ju pratade om efter valet 2018 att det skulle kunna vara en lösning. En lösning som Centerpartiet kanske inte 100% har släppt. Men det skapar ju väldigt stora problem i det parlamentariska systemet eftersom man till exempel då inte under den här tiden då inte fick igenom sin ekonomiska politik. Nu tillbaka till fantasin då.
Ja.
12 ministrar på varje sida. Jag tänker att jag kan inte gå igenom 24 stycken, men jag tar topp 5 ungefär. Partiledarna måste ju få ett mäktiga departement. Så vi ponerar då statsminister Andersson blir det väl då, eftersom det är det absolut största partiet. Finansminister Kristersson.
Japp.
Och sen
gud, jag ser verkligen Ulf Kristerssons min när de ändå har kommit överens om det här. Det är ju, han är inte glad. Han är inte glad.
Alltså, nej, man kan ju säga att det där är ju ingen trevlig. Det är inte så att man längtar till jobbet varje dag.
Nej, men nu gör de det här för Sveriges skull.
Nu gör de det för Sveriges skull. Så om man då tittar på Socialdemokraterna. Jag skulle ändå säga att det finns en större tendens till den här blinda lojaliteten inom socialdemokratin och att lyda sin partiledare. Och det kanske också är för att det liksom stjärnskott inte riktigt funkar inom Socialdemokraterna. Vi har ju pratat många gånger om var finns de? Och vad de är ju att de har slagit i någon slags politiskt organisatoriskt glastak inom socialdemokratin. Det är väldigt svårt att ta sig upp på det här sättet. Men det skapar också lojala medarbetare. Jag tänker de uppenbara namnen är ju liksom Mikael Damberg, Lawen Redar, Teresa Cavalli och Lena Hallengren. Alltså de som är ute nu och är högprofilerade socialdemokrater. Vad man skulle vilja ha då är väl utbildning, sjukvård, en industriminister kanske, arbetsmarknad. Alltså frågor som är viktiga för socialdemokratin. Och så har jag också gjort en liten lista på människor som absolut inte skulle sätta sig i den här regeringen.
Mm, den vill jag gärna höra.
Jag tänker att om man skulle prata om stjärnskott, jag är inte säker på att jag egentligen 100% håller med, men okej, Socialdemokraterna, ni tycker att han är ett stjärnskott. Jonas Attenius från Göteborg.
Kanske en lite mer okänd person för många.
Ja, han har ju varit och drivit den här frågan till exempel om att man vill ha mer diversifierade bostadsområden. Blandning, säger högersidan. Jag vet inte ens vad Socialdemokraterna får svara sig mot det argumentet med. Men han är ju ändå någon slags rising star här för tillfället.
En person att hålla ögonen
över
på.
Fort. Mm. Så han skulle inte göra det här.
Nix.
Nej.
Skulle han säger nej.
Jag tror inte Adnan Shekarabi heller skulle med liv och lust kasta sig in i det här. Han skulle nu ha någon ursäkt att göra någonting annat just de 4 åren.
Han är ju å andra sidan ganska lojal får man väl ändå säga.
Ja, han har väl också ambitioner på sätt som inte skulle funka riktigt.
Jag börjar haja hur du tänker.
Mm. Sen så vill de ju ofta ha in någon prestigefylld person från tidigare. Och då finns det 2 personer som definitivt aldrig skulle göra det här. Ann Linde och Ylva Johansson.
Jaha, varför inte det?
Nej, jag tänker att det finns liksom så mycket känslor. 2 politiker med känslor och som har alternativa karriärer som de tycker skulle vara viktiga än att smutsa ner sig med ett sånt här samarbete.
Oj, smutsa ner sig, det är starka ord.
Ja, och det tycker man, skulle jag säga att man skulle tycka från båda hållen, både från Socialdemokraterna och Moderaterna.
Men Mikael Damberg är ingenting emot att smutsa ner sig.
Ja, men lojal.
Så du kallar alltså Ann Linde för illojal?
Jag kallar henne för mer av en frifräsare.
Okay. Så länge hon inte har ett uppdrag där hon behöver prata jättemycket engelska tänker jag att hon kan kanske vara med ändå. Eller?
Jag tycker det är underbart att hon pratar skånska engelskan.
Ja, ja, ja. Sure.
Man visste inte att man kunde prata skånska engelska, men det kan Ann Linde.
So it's absolutely what you look at and to listen to our chief epidemiologist, it is not the way that there is a new outbreak or anything like that.
Ja. Ja. Det är lite som att höra Glenn Strömberg prata italienska. Det är ett helt annat språk.
È la mia città dove sono nato, dicevo per la prima volta.
Okej, men ska vi gå över till Moderaterna då?
Ja, då har vi ju finansminister Kristersson har vi presenterat tidigare. Det finns ju en hel del, jag tycker det finns flera av de här frifräsande personerna i Moderaterna. Jag tror att det finns en partikultur som också främjar det på ett helt annat sätt i Moderaterna. Men det finns också vissa som är lojala. Så det har någon här på lut.
Mm.
Gunnar Strömmer.
Ja. Kan inte han få vara kvar som justitieminister?
Jo, det får man väl tänka.
Jo.
Som vatten på en gås, tänker jag. Att vad som helst skulle rinna av honom. Mm. Kritik, slitiga friktioner här med sin regeringspartner.
Han är stadig bara.
Ja, alla bara tycker han är trevlig. Han kanske är den som skulle ha det trevligast ändå, oavsett vilka det är som han samarbetar med.
Superlojal.
Mm. Maria Malmer Stenegard.
Vad ska hon få göra?
Ja, men jag tänker att hon ska kunna fortsätta som utrikesminister.
Men då har du ju gett bort 3 superposter till Moderaterna.
Ja, men de som jag tänker att de vill ha, det är ju liksom ekonomin, justitie, utrike, försvar, säkerhetsfrågor. Alltså jag har liksom delat upp det lite nu här i de frågorna som partierna tycker att partierna är starka i och vill profilera sig i.
Och Socialdemokraterna får ju ändå statsministern. Mm.
Den enda posten som jag tänker att man kommer att ha slitit kring här, det är migrationsfrågan. För det är ändå där man fortfarande försöker ha någon slags schism. Oklar egentligen hur realistisk eller verklighetsförankrad den är. Men där tror jag att man kommer att kanske ha en liten dragkamp då kring.
Och vem blir det då?
Ja, men det blir Socialdemokraterna. De är större, de kommer bara köra över Moderaterna. Och här är vi inne på problemet, vad som sker när man har den här typen av samarbeten.
Folk står och skriker på varandra i korridorerna.
Jag tänker också Paul Jonsson.
Nuvarande försvarsminister.
Ja, lojal. Slitvarg. Sen har jag ett litet sånt jokerkort här.
Jaha.
Jag tänker välkommen tillbaka Henrik Landerholm.
Nej, men vi. Vad håller du på med nu?
Ja, men, jo, för att lojal.
Ja.
Kanske
sure.
Behöver göra saker bättre. Och bästis.
Ja, men ska man belönas om man har slarvat med Sveriges säkerhet?
Det här är inte en belöning.
Nej, det är det inte. Det är inte en belöningsregering.
Nej.
Det är straffkommandering.
Exakt. Straffkommandering. Det är därför jag tänker, välkommen tillbaka. Han har allt att vinna på det här, inte lika mycket att förlora.
Ni skulle sett mig nu. Hon är så, gör olika typer av trevliga gester. Välkommen
Rita,
in.
Teckningar. Nej.
Jag tror Henrik Lann blir väldigt glad när han hör det här. Mm. Men kommer Socialdemokraterna som har hånat Moderaterna för Landerholm-affären att säga tack och välkommen in Henrik Landerholm? Där sätter de, där lägger
det
de in sitt
veto. Det finns ju, alltså om vi är i den här situationen, om vi skulle säga att den här situationen just nu skulle ske, då är det ingen som har någon stolthet kvar.
Nej, jag förstår. Jag förstår.
Den är borta.
Men förlåt, du har alltså puttat bort Elisabeth Svantesson helt och hållet. Det är ju lite hårt, va?
För här är vi ju i vilka som inte skulle sätta sig i den här regeringen. De som tänker, jag har bättre saker att göra. Och där ser jag Elisabeth Svantesson, Benjamin Dosa. Johan Forssell har vet jag inte. Var han skulle landa faktiskt. Jag vet inte hur hög integritet han har egentligen.
Det blir ett test.
I en sån här fråga.
Men du tror inte på honom i ett första lag i alla fall. I en första instans.
Alltså, okej, jag kanske ger honom för mycket cred nu. Men jag tänker att han skulle vara en frifräsare. Och det kanske jag har fel.
Mm.
Alltså på något,
fråga inte mig
på
om
något
det, det
sätt
inte
är det, liksom det positiva är de som står utanför ministerlistan här egentligen. Mm. Det är väl egentligen det jag säger.
Mm.
Att de som är med. Mm.
Men när partiet kallar, det är ju liksom ett krigskabinett här. Partiet kallar, då är det ju vissa som kommer att ställa upp. Och som ändå kommer att se makten, som sagt, som vi sa, lukta parfym, liksom, det luktar Rosenbad.
Hade det varit krig, då skulle alla ställt upp.
Ja, ja, ja.
Det är ett helt annat scenario.
Men det kanske är lite krig-ish.
Nu tänker jag att vi pratar bara om en svår parlamentarisk situation.
Ja.
Och då skulle folk, Carl-Oskar Bolin skulle definitivt inte sätta sig i den här regeringen.
Han skulle sitta hemma och bunkra istället.
Aldrig.
Det vet vi ju.
Han skulle lägga 4 år på att bygga en bunker eller något liknande.
Och han har redan gjort det, tror jag. Men du, My, väldigt spännande tycker jag. Väldigt spännande resonemang. Och den gode Martin i Malmö har faktiskt också en bonusfråga som jag tycker vi ska haka på här. Om en sån regering inte får en egen majoritet utan måste budgetförhandla med något tredje parti, vilket är då mest troligt? Jag upplever att många menar att en SM-regering är vad Centerpartiet drömmer om när de pratar om den breda mitten. Men lockar inte S och M ut det sämsta av varandra ur en centerpartistisk synvinkel? I mina ögon känns det mer naturligt att S plus M hade mynnat ut i något som liknar folkpartism. Gud, du spinner som en katt.
Alltså, jag älskar hur Martin tänker. Det är väldigt roligt att folkpartism fortsätter att vara någon slags skällsord. Alltså något man skrämmer barnen med nästan. Även in i denna moderna tid. Man förstår ju att liberalerna bytte till liberalerna då. Eftersom det finns någon slags konstig negativ koppling till det här med folkpartism.
Varför tror du att det är så?
Men det handlar väl om just det här att det är lite svårt att veta vad de egentligen står för.
Ja, för det är ju väldigt mycket lättare nu när de är liberalerna. Är det det du säger?
Nej, det är det ju inte. Men det här för liksom folkpartism, skällsordet, det har man ju i alla fall sluppit. Även om man hör ibland att någon säger så här, nu är du en riktig folkpartist. Och då inser man ju så här, ganska laddat negativt ord.
Men tror du Martin menar att det är något negativt här?
Ja.
Mm.
Det är min tolkning, jag kanske har fel. Plus att det finns det här klassiska uttrycket lita aldrig på en folkpartist.
Just det.
Och jag tänker ändå att det kanske var en väl genomtänkt tanke när man bytte namn. Nog om det.
Vilket parti ska de budgetförhandla med då?
Nej, men jag håller med Martin egentligen att man landar väl i att Liberalerna skulle vara det naturliga valet av de här två små liberala partierna i mitten som är Centerpartiet och Liberalerna.
Förutsatt att Liberalerna kommer in då överhuvudtaget efter nästa val i...
Ja, exakt. Förutsatt det. För att det finns ju mer batong i Liberalerna.
Batong eller betong?
Både och.
Okej.
Alltså batongen är väl liksom översatt till socialdemokratiskt språk för betong då. Alltså det finns lite mer av det här liksom överförmynderiet, det finns lite mer av förbud, det finns lite mer av att man ska vara inne och styra med hela handen. Någonting som ju verkligen går hem hos socialdemokraterna. Kanske inte går hem 100% hos Moderaterna, men de ändå accepterar som en del av liksom hur man styr ett land. Centerpartiet har inte alls lika mycket av det i sig. De har ju en mer liksom högtflygande liberalism på det sättet. Det här med att liksom all marknaden ska sköta allting självt. Och det tror jag egentligen inte funkar alls i Socialdemokraterna, och som Moderaterna ser ut nu med den väldigt starka konservativa ådran, inte heller funkar 100% i Moderaterna. Så jag tror ändå att Liberalerna skulle vara det mer naturliga valet.
Miljöpartiet?
Alltså Miljöpartiet anno typ 2010 hade ju funkat. Men Miljöpartiet i den formen som de är idag, som ett väldigt tydligt vänsterparti, skulle inte heller funkat. Även om Miljöpartiet har väldigt starka liberala drag också. Och jag vet om att de nu tycker att de vill lyfta fram de dragen mer. Så har de fortfarande en politik på många sätt som är, skiljer sig både från Socialdemokraterna och Moderaterna mycket, alltså som är bort från mitten.
När blir Benjamin Dosa partiledare för Moderaterna, Mi? Jag vill lägga till det som min egen bonusfråga. Vad spår du?
Jag tror att Moderaterna kommer att byta partiledare till valet 2030.
Och då blir det en kamp mellan Elisabeth Svantesson, Gunnar Strömmer och Benjamin Dosa.
Jag tror ju inte att Gunnar Strömmer är en riktig partiledarkandidat.
Okej.
Alltså jag tycker inte att han har det som krävs. Och då menar jag liksom kommunikativ förmåga egentligen. Och jag säger inte, alla tycker att han är supertrevlig och jätteduktig och jättebra på sitt område. Men det är inte det att man ska ha. Att vara sakexpert är inte det man behöver när man är partiledare. Elisabeth Svantesson tror jag kommer vara, ha missat sitt tåg. Alltså det är liksom en generation
hennes
som har.
Hennes tåg pågår nu.
Hennes tåg pågår nu, och jag tror att i den här rollen så har hon nog otrolig potential att liksom växa som politiker, men kanske inte att gå vidare till en partiledarroll efter det.
Då blir det Dosa 2030 ju. Det är ju det jag hör.
Ja, men jag tror att Moderaterna kommer att ha många svåra år framför sig, och 2030 och 2034 kommer att vara två val där det kommer att vara svårt att få ihop politiken, för att ekonomin kommer att vara så ansträngd på grund av alla satsningar som görs nu. 2034 kommer att vara ett mardrömsval. Det kommer liksom inte finnas några pengar kvar. Allting har då gått in i den här försvarsupprustningen.
Vilken mörk bild du tecknar nu.
Det är en väldigt ekonomiskt väldigt tråkig bild för politiken.
Därför behöver de Benjamin Dosa, jag är helt övertygad
därför
om det.
Därför behöver de glitter, därför säger jag det. 2030 möjligtvis, definitivt 2034.
Kul också att den här frågan hade ingenting att göra med den gode Martin i Malmös frågor. Men nu blev det så. Allt kan hända i en undran till. Ja, precis. Jag måste också få ställa frågor ju. Hoppas Martin i Malmö blev nöjd med sina svar i alla fall. Vi glider vidare in i veckan och hörs igen i en runda till på torsdag. Skicka in era frågor till podcast@aftonbladet.se. Tack för idag, Mi.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.